jättekul att ha ett fysiskt seminarium. Men vi har också deltagare via webben som deltar på det här seminariet också. Det här är ett seminarium som arrangeras av ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. ESO är en oberoende kommitté under Finansdepartementet, och ESO beställer och publicerar en mängd rapporter som syftar till att ge bättre beslutsunderlag för finanspolitiken, men också bidra till en aktiv debatt om viktiga samhällsekonomiska frågor. En personlig men väldigt objektiv åsikt är att ESO är liksom den ultimata bryggan mellan forskning och politik, enligt mig. Vem är jag då? Jo, jag heter Fredrik Karlsson och jobbar till vardags på Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg. Och jag är en av ledamöterna i ESO:s styrelse. Och är då den som ska moderera det här seminariet. Och det här seminariet är lite annorlunda än många andra av ESO:s seminarium. Därför att ESO arrangerar ibland seminarium som inte är kopplade till en rapport. Och det är precis det här fallet med den här seminarieserien. Utan istället arrangerar vi seminarier där vi hittar viktiga frågor som vi tyckte är viktiga att lära oss mer om och belysa mer om. Och den här seminarieserien, som då är det här första seminariet på, behandlar kanske en av de absolut viktigaste frågorna vi har framför oss, nämligen klimatförändringar globalt och global klimatpolitik. Ett litet land som Sverige, vad vi än gör, så kommer det egentligen att inte spela någon som helst roll för det här problemet. Utan det är viktigt att ha ett globalt perspektiv, eller åtminstone ett större perspektiv än ett svenskt perspektiv. Så därför har ESO bestämt sig för att dra igång en seminarieserie om EUs klimatpolitik. Och närmare bestämt om det som kallas för Fit for 55. Vilket i kortet är det vi ska lära oss om idag, vilket i kortet är ett paket med åtgärder som syftar till att minska utsläppen inom EU med 55%. Det första seminariet, det som vi deltar idag, kommer att handla om EU ETS och den icke-handlande sektorn. Det andra seminariet, som är den 6 april, kommer att handla om klimattullar, eller CBAMs. Och det tredje seminariet, som är den 21 april, kommer handla om markanvändning och förändringarna av det, och det som kallas för LULUCF. Men förkortningen är helt fantastiska. De låter som någon sorts motions- och kost- och rekommendationer för oss 60-talister ungefär. Men förkortningarna är vad de är. Dagens seminarium kommer ha en mängd olika talare. Jag kommer att presentera var och en dem lite mer noggrant när respektive person kommer upp. Men Magnus Nilsson kommer att börja och avsluta den här seminarieserien. Eller den här seminarien idag. Och sen kommer jag, Lars Zetterberg, Svante Mandell, Helena Axelsson och Daniel Wiberg däremellan. Och på slutet, när alla presentationer är klara, så kommer vi också ha en avslutande diskussion. Då kommer alla presentatörer att komma upp på scen. Och så har ni, kommer jag ha möjlighet att ställa frågor, men ni i publiken kommer också ha möjlighet att ställa frågor. Så jag kommer nu att lämna ordet till Magnus, som kommer att prata om vad Fit for 55 är och vad EUs klimatpolitik är och vad det är för viktiga delar och varför vi ska bry oss om det. Magnus är miljökonsult och klimatpolitisk analytiker, och kanske den i Sverige som vet allra mest. Vi får se, det kommer någon efter honom också, men en av dem som absolut vet väldigt, väldigt mycket om EUs klimatlagstiftning. Så Magnus, varsågod.
En enögd kund. Ja, jag ska presentera huvuddragen i det här förslaget, lite om bakgrunden och på slutet göra en liten koppling till den svenska politiken. Nu ska vi se här. Nej, vad hamnar jag nu? Oj, vi bläddrar bakom. Här är vi. Jag ska säga att det är massvis med detaljer som vi inte har någon möjlighet att gå in i här idag, som det kan vara värt att kolla upp. Jag har skrivit en liten snabbguide till det här som ni kan ladda ner från min hemsida om alla förslagen. Därför att det är kolossalt många förslag och de är väldigt starkt kopplade till varandra. Man kan inte fatta beslut om det ena utan att koordinera med det andra. Totalt innehöll det lagförslag som, eller det paket som kommissionen presenterade i juli, 15 stycken förslag. Det är 12 olika lagstiftningar, 8 som redan finns som man vill göra om, varav utsläppshandelsdirektivet egentligen består av fyra olika förslag. Och sen är det fyra nya lagstiftningar som man vill införa. Dessutom har man lagt till ytterligare några lagstiftningar som kom i december som kallas för vinterpaketet. Det vi ska prata om här idag är de två första utsläppshandelsdirektivet och det som kallas ansvarsfördelningsordningen, effort sharing regulation. Det kommer också lite grann att toucha vid den här LULUCF-förordningen, för som sagt vad de är kopplade till varandra. Men först är det viktigt att ha klart för sig att det kommissionen nu har presenterat är inte något nytt steg i EUs klimatpolitik, ingen skärpning av EUs klimatpolitik. Den skärpningen beslutade rådet och parlamentet om slutligen i april i fjol när man fastställde EUs nya klimatlag. Det är där man sätter målen. Det kommissionen gör nu är att leverera förslag på åtgärder så att man klarar de målen. Men de här förslagen syftar inte till att gå längre än vad klimatlagen säger. Det här är så att säga den gamla politiken. Det fanns tidigare ett mål om att minska utsläppen till 2030 med 40% bruttoutsläppen. Alltså från utsläppshandeln och från utanför utsläppshandeln. Den nya designen på politiken, där handlar det inte om bruttoutsläppen utan om nettoutsläppen. Det vill säga man räknar även in kollagerförändringen i landskapet, det här LULUCF. Och man går från den tjocka svarta kurvan till den prickiga kurvan som formulerar målet. Och målet är att till 2030 minska dessa nettoutsläpp med 55% relativt 1990. Så här ser det ut på ytan. Men under detta finns några detaljer som ändrar den här designen egentligen. Därför att man säger i det här beslutet om 55% att för att uppnå detta får man maximalt utnyttja en inlagring på 225 miljoner ton i landskapet. Och det betyder att man måste minska bruttoutsläppen med minst 53%. Men ovanpå detta i uppgörelsen säger man också att den här inlagringen ska vara 300 miljoner ton. Och det som händer då är att man i praktiken får två mål. Man får ett mål för bruttoutsläppen som är minus 53%. Och så får man ett mål för kolinlagringen som är 300 miljoner ton. Man brukar säga att det är nästan 57% sa de efter förhandlingarna för att förklara vad det var de hade hittat på. Om man sen tittar på klimatlagstiftningen så är det de här tre lagarna som är kärnan i lagstiftningen. Det är utsläppshandelsdirektivet som sätter tak för utsläppen från de verksamheter som omfattas av utsläppshandeln. Och så är det ansvarsfördelningsordningen ESR som sätter tak för de utsläpp som ligger utanför handeln. Och det tredje är LULUCF-förordningen som ställer krav på länderna att lagra in kol i landskapet eller på annat sätt. Och det är olika agenter i det här. Alltså inom utsläppshandeln så är deltagarna de här drygt 10 000 industri- och energianläggningarna plus flygbolagen. Men i de andra bägge regelverken så är det medlemsstaterna som lagstiftningen riktar sig till. En viktig sak är att komma ihåg att handel är inte någonting som bara förekommer inom det som kallas utsläppshandel utan även inom de två andra bubblorna så kan aktörerna handla med varandra. Så ett land som lagrar in mera kol i landskapet än man behöver kan sälja den överprestationen till något annat land som inte klarar detta. Och likaså är det så under ansvarsfördelningen. Det finns en väsentlig länk mellan de här systemen är den som finns mellan ansvarsfördelningsordningen och LULUCF-förordningen och det är att ett land som överpresterar under ESR kan använda den för att minska kravet på landet när det gäller kolinlagring. Där finns ingen gräns. Man kan flytta över hur mycket som helst mellan de här två. Men annars är det tre separata bubblor. Om vi ska ta utsläppshandeln, några basfakta. Det handlar egentligen om sex olika växthusgaser. Men i praktiken är det till mer än 99% koldioxid. Och därför är det enklast att prata om det. Det omfattar då cirka 10 400 större industri- och energianläggningar i EU27 men också i Island, Liechtenstein och Norge. Plus faktiskt industrianläggningar på Nordirland. De är fortfarande med i EU, de anläggningarna. Plus flygtrafiken inom de här länderna då, EU plus EFTA-länderna. Och där har man också en anknytning till Schweiz och Storbritannien så att flyg till de länderna omfattas av EU-system flyg från de länderna omfattas av det schweiziska och det brittiska systemet. Dessutom finns det en länk till utsläppshandeln i Schweiz som gör att det ligger nära det europeiska systemet. Knappt 40% av de utsläppsrätter som ges ut säljs vid öppna auktioner. Oftast på uppdrag av medlemsstaterna, så det är medlemsstaterna som tar inkomsterna. 40% delas ut gratis till energiintensiv industri och flygbolag baserad på riktmärken som i princip delar ut beroende på de 10% anläggningar med de lägsta utsläppen. Så att alla får lika mycket per producerat ton stål eller någonting sånt, oavsett hur stora utsläpp de har. Så att de företag som har låga utsläpp tjänar på det här systemet. Däremot finns ingen gratistilldelning till elproduktion med en liten twist på kanten, men i princip är det så. 2019, som är det relevanta året kanske fortfarande jämför med, då var utsläppen inom systemet knappt 1,6 miljarder ton. Och det är ungefär 40% av de totala utsläppen inom EU. Och fördelningen av utsläppen var så att energianläggningar svarar för 60%, industrier för ungefär 36% och flyget för 4%. Den här balansen skiftar i ganska högt tempo därför att utsläppen faller inom energisektorn men rör sig egentligen inte inom industrin. Vilket betyder att här i Sverige så händer det inte så mycket med ETS-utsläppen, men i till exempel Tyskland och Polen faller de ganska snabbt. Hur stora utsläppen inom utsläppshandeln blir styrs av hur många utsläppsrätter som ges ut. För varje utsläpp som sker så måste man, varje ton utsläpp så måste man lämna in en utsläppsrätt. Och lagstiftningen kan beskrivas med den här grafen. De blåa staplarna illustrerar hur utgivningen av nya utsläppsrätter successivt skulle trappas ner enligt den lagstiftning som beslöts 2008. De röda staplarna illustrerar den lagstiftning som gäller nu, som beslöts 2018. Ni såg att man ströp utgivningen och minskade det totala utrymmet. Det kommissionen nu föreslår är de svarta staplarna. Det är alltså en väldigt kraftfull skärpning av lagstiftningen som man föreslår, nästintill en halvering av den återstående utgivningen jämfört med nuvarande lagstiftning. Och nyutgivningen upphör alltså till 2040, vilket i princip innebär att man förbjuder koldioxidutsläpp från de här anläggningarna om 18 år. Man adderar sjöfarten, den är inte reglerad idag, den adderas till systemet. Och den här gratistilldelningen avvecklas enligt ett ganska komplicerat schema som delvis är kopplat till den här koldioxidtullen, CBAM, som vi pratade om tidigare. För flyget föreslår man att gratistilldelningen helt fasas ut till 2027. Sen finns det andra detaljer. En sån här stridsfråga är att kommissionen föreslår att auktioneringen på ländernas uppdrag, den andelen, ska minska till förmån för några fonder som finansieras av utsläppshandeln. Innovationsfonden som går till industriutveckling och sådana saker. Moderniseringsfonden som används för att förbättra energisystemen i Östeuropa, lite förenklat. Det här är alltså strukturen på ETS och de viktigaste reformerna. Om man sen går över till utsläppen utanför utsläppshandel så styrs de alltså av den här ansvarsfördelningsförordningen, Effort Sharing Regulation, det kallas ibland ESR-utsläppen. Och de blå staplarna illustrerar, de är ganska lika, de blå staplarna illustrerar det totala utrymmet som medlemsstaterna hade för utsläpp under 2013 till 2020, då gällde formellt en annan lagstiftning. Den svarta linjen visar hur utsläppen då utvecklas under den här tiden. Och sen fördelas de här staplarna mellan länderna baserat på, ja, det är relaterat till tidigare utsläpp och till BNP per capita. Länder som överpresterar under det här systemet kan annullera den här överprestationen. Eller så kan man sälja den till någon annan medlemsstat. Och den varianten lever kvar. Den nuvarande lagstiftningen innebär att utsläppen 2030 inom de här sektorerna ska vara 30% lägre än de var 2005. Det kommissionen nu föreslår att den här ambitionen höjs till -40%. Och för svensk del innebär det att minskningsmålet för 2030 kommer att höjas från -40% till -50%. Det är det tuffaste kravet som finns, och det är en handfull länder som har det. Ni ser att Finland ligger på samma nivå. Och sen kommer den stora kontroversiella grejen, att en del av de här utsläppen, som ESR-utsläppen, är tänkt att hanteras även inom en ny utsläppshandel. Och det är utsläppen från vägtrafik och från bostadssektorn. Det här utgör ungefär halva, jag har försökt markera det med de svarta strecken, halva de utsläpp som finns under det här systemet. De övriga består till ungefär en tredjedel av utsläpp från jordbruket, av metan och lustgas. Och den återstående skillnaden mellan det här systemet och jordbruksutsläppen, det är alltså utsläpp, koldioxidutsläpp från jordbruk, skogsbruk, arbetsmaskiner och sådana här saker som inte tillhör begreppen vägtrafik eller bostäder, byggnader. Och även för det här systemet är konstruerat som att det styrs av utgivningen av utsläppsrätter. Och de ska ges ut enligt det här mönstret, utgivningen, alltså systemet är tänkt att starta 2026 då man har en överutgivning av utsläppsrätter, och sen fasas det här ner till så att de här utsläppen måste upphöra till 2044-45 någon gång. Kort något om vad det här betyder för Sverige då, eller kan betyda. Det här är en graf som visar hur Sveriges politik för utsläppen utanför utsläppshandeln fungerar. De svarta staplarna, det svarta visar hur höga utsläpp vi har haft mellan 2015 och 2020. De prickade staplarna visar det utrymme som den europeiska lagstiftningen ger åt oss. Vi har alltså överpresterat, vi har släppt ut mindre än EU-lagstiftningen tillåter. Det här annullerar regeringen och riksdagen löpande, så att man i praktiken skärper EUs politik. Bortanför den här perioden så ser ni det klimatpolitiska ramverket, hur det fungerar. Man säger att trafiken ska minska med 70% mellan 2010 och 2030. Det följer de ljusblå staplarna. Och sen ska hela den här ESR-sektorn minska enligt de blåa staplarna. Men sen har man en mån för att tillåta högre utsläpp om man samtidigt vidtar så kallade kompenserande åtgärder. Och det man har nämnt är ökad inlagring i landskapet, bio-CCS eller köp av krediter från andra länder. Och det byggde ju då på den version av ESR som gäller idag. Och det är toppen på de här röda staplarna. Vi är enligt nuvarande lagstiftning skyldiga att minska enligt de röda överstaplarna. Och då skulle man skapa ett annulleringsutrymme 2030 på någonstans mellan 5 och 10 miljoner ton beroende på hur de svenska utsläppen minskar. Men det kommissionen nu föreslår är att det här skärps. Och då sjunker det här utrymmet för Sverige att med hjälp av överprestationer kunna annullera ytterligare till någonstans mellan 1,5 och 5 miljoner ton 2030. Och det här behöver man nog fundera på vad det betyder för den svenska politiken. Att EU nu är på väg att springa i fatt, så att säga. Men som sagt, det finns detaljer och mer information i det här lilla dokumentet, och vi kanske kan diskutera ytterligare om det här idag också. Tackar jag för mig så länge. Jag höll tiden med stora marginaler.
Du kommer att få en fråga av mig. Ja. Bonus för det. Du pratar här om åtgärder och jag vet inte om jag syns i bilden. Du pratar om åtgärder. Är det här bestämt? Det här ska införas nu, eller vad är...
Allting pantare, allting flyter. Det här förhandlas för fulla mugga. Och det som är mest kontroversiellt... Alltså först ska man säga en sak som inte diskuteras, vilket förvånar mig. Det är de här svarta staplarna som jag visade. Den kraftiga skärpning av reglerna för utsläppshandel som kommissionen föreslås diskuteras i princip inte alls. Vilket... Jag tolkar som att antingen fattar de inte vad det innebär, eller så tycker man att det här är precis vad som behövs. Den andra stora frågan som är kontroversiell, det är den här nya utsläppshandeln som ju man befarar ska leda till att priserna på för att värma upp hus och köra bil och sånt kommer att stiga väldigt mycket. Alltså, vi lever lite grann i ett paradis här uppe med ganska låg energianvändning inom uppvärmningssektorn, men nere på kontinenten. Alltså, det finns ju samhällen i Polen som har, där folk har fått kol gratis från gruvan. De husen är inte jätteisolerade. Och när man nu måste betala utsläppsrätter för att få elda det här kolet, så kommer kostnaden att stiga och det kommer att slå, är man rädd, fördelningsmässigt väldigt olyckligt. Så där finns ett starkt motstånd, men min upplevelse, eftersom man samtidigt har de här kraven från ESR-lagstiftningen som ändå ligger på, så börjar nog allt fler luta åt att man nog inte kommer undan det här. För de andra åtgärderna som man måste vidta för att klara ESR-lagstiftningen är ännu värre. Så att det finns en rörelse, men det är långt ifrån säkert, och enbart till utsläppshandelsdirektivet har medlemmarna i miljöutskottet lämnat in 1711 ändringsförslag som parlamentariker nu har nöjet att hantera.
Och dessa 1700 ändringsförslag kommer Magnus att prata om när han avslutar det här.
Om med ni vill, om ni vill ha en extra föredrag.
Tack så mycket, Magnus.
Ja, tack.
Ska vi röra i programmet? Jag behöver min fusklapp för att se. Ja, det är Lars som ska prata om hur EU ETS har fungerat och vad det innebär med kommissionsförslag med ETS 2, vad det innebär för någonting. Lars är forskningschef för ett stort Mistra-program som heter Mistra Carbon Exit på IVL, och han var väldigt tidig med att forska kring utsläppshandel, därför att hans avhandling från Göteborgs universitet handlade kring utsläppshandel också. Lämna ordet till dig, Lars.
Tack så mycket. Hej allihopa, roligt att vara här på ett riktigt seminarium äntligen, träffa riktiga människor. Ska se, jag ska ta och byta min presentation här. Den är inte där. Så där, ja. Okej, okay, men jag kommer prata om hur EUs nuvarande utsläppshandel har fungerat och ge lite indikativa tankar kring det här nya förslaget ETS 2 då, som Magnus pratade om, som kommer täcka transporter och uppvärmning. Och ska man prata om utsläppshandel, så är det svårt att inte börja med att visa den här grafen här som visar hur priset har utvecklats sen, i det här fallet 2008 till idag. Det är en väldigt dramatisk utveckling. Man hade ju en prövoperiod då på 3 år där de här utsläppsrätterna inte fick flyttas över till nästa tid. Men från och med 2008 då, så kan man spara utsläppsrätter in i framtiden. Och det började ganska bra här, priser på runt 15 till 20 euro. Och sen så kom en dipp och så låg de väldigt lågt i ungefär 6 år. Alltså priser på mellan 3 och 7-8 euro per ton. Och det berodde på flertal orsaker. Dels så skedde en övertilldelning av fria utsläppsrätter i den här fasen då, som gick fram till 2012. Som hade sin orsak i att medlemsstaterna själva fick dela ut utsläppsrätter till sin egen industri. Så det fanns ju att säga ett incitament då för att hjälpa eller skydda den egna industrin. Men det fanns även ett stort inflöde av krediter då, alltså CER som det hette då, som kom från de här CDM-projekten, framförallt i Kina, billiga åtgärder att få ner utsläppen. Och de kunde man då importera till utsläppshandeln och använda som en alternativ valuta till utsläppsrätterna. Det kan man inte göra längre. Men vi hade även en ekonomisk recession då 2007-2008 som drog ner på produktionen, vilket gjorde att man också fick ett överskott på de här utsläppsrätterna. Och sen i viss mån så fanns det även utsläppsminskningar då, som berodde på andra styrmedel än utsläppshandeln. Men det här var ju ett bekymmer, för att under den här perioden då så ledde ju naturligtvis inte utsläppshandeln till de här teknikskifterna som man var ute efter från början, utan kolkraft var väldigt billigt och det var bara att fortsätta att släppa ut och betala de här utsläppsrätterna. Så man började så småningom fundera på hur systemet skulle kunna reformeras för att få ner det här överskottet. Och Svante och jag, vi satt och klurade på det här någon gång kring 2016-2015 tror jag. Jag undrar om inte Olle Björk var den som la uppdraget på oss, som också är här ikväll. Eller idag. Jag minns inte exakt vad vi kom fram till, men det fanns lite olika lösningar då. Det diskuterades prisgolv. Svante och jag var lite för att man skulle göra en rejäl engångsannullering av utsläppsrätter. Men så småningom det som man till slut beslutade för, det var då det som ingick i den här reformen publicerades i slutet på 2017. Och det var att man skulle införa en så kallad marknadsstabilitetsreserv. Så att en del av det här överskottet som fanns skulle varje år föras över i den här reserven, 24% av totala överskottet. Så att 24% första året, sen 24% andra året och så vidare. Så att man tankade liksom av det här överskottet och fyllde den här MSR:en då, som det heter. Och sen hade man även, eller har en regel att den får inte innehålla hur många utsläppsrätter som helst. Ungefär ett års förbrukning av utsläppsrätter, resten annulleras. Så att det har man räknat på att det kommer leda då till en rejäl en annullering av uppemot 3 miljarder ton CO2. Och efter det här beslutet då så såg man direkt en prisuppgång uppemot 30 euro, och sen så låg det och skvalpade där mellan 20 och 30 euro. Och det här var ju väldigt viktigt, för då började det trycka ut kolkraft från Europa. Och vindkraft blev lönsamt i egen kraft, så att säga. Och sen trodde väl många att det skulle ligga här på 30 euro och kanske stiga svagt. Men så har vi sett den här utvecklingen då, där vi har varit uppe i över 90 euro per ton. Och vad var det som hände här då? Det är den där piken då, drygt 2 år sedan, december 2019. Någon som vet? Det var ju då den nya ordföranden Ursula von der Leyen blev vald till EU-kommissionens ordförande, och även Frans Timmermans då som en kandidat blev ansvarig då för klimatpolitiken i EU, eller politiken men arbetet då inom EU-kommissionen. Plus att det togs beslut då, så att sen efter det så fick vi en kraftig uppgång av priset på utsläppsrätter. Och nu är det till och med så högt pris att göra klimatneutralt stål är faktiskt konkurrenskraftigt med vanlig ståltillverkning, alltså masugnsbaserad ståltillverkning. Så att det är ju nu vi börjar vid de här prisnivåerna då som vi kan börja se de här transformativa förändringarna, när man går då från en traditionell produktion av cement, stål, andra varor till att göra det på ett klimatneutralt sätt. Cement är ju inte riktigt lönsamt, att göra klimatneutralt cement är inte riktigt lönsamt än, utan då behöver man priset på över 100 euro per ton för att det ska kicka in. Så det här är ju väldigt positivt då, det kommer ju då accelerera den här klimatomställningen, vilket naturligtvis behövs. Lite grann då om det nya förslaget då om EU-ETS, där har ju Magnus tagit de stora dragen här, eller berättat mycket. Och som han sa här då, så den viktigaste nyheten är att ambitionen ökas kraftigt då, så att utsläppen då ska minska nästan dubbelt så snabbt. Så att istället för att vi når nollutsläpp 2058 så siktar man nu då på, eller med den här trenden då, så kommer man nå nollutsläpp 2040, och det är väldigt dramatiskt. Det kommer förmodligen bidra till ett högt pris på utsläppsrätter. Det kan man kanske stiga ännu mer än vad vi ser idag. Det är lite svårt att veta om den här nuvarande priset är bara beroende på klimatpolitik, eller om det finns spekulationer här också, att man köper på sig utsläppsrätter då och håller på dem. Men definitivt så kommer den här ökade ambitionen då att bidra till att det kommer vara ett högt pris på utsläppsrätter. Den fria tilldelningen, den föreslås då att fasas ut i de så kallade CBAM-sektorerna. CBAM är ju den här gränsjusteringsmekanismen som vi kommer att prata om vid nästa seminarium, som då innebär att EU inför en slags importtullar då för klimatintensiva material. Och då minskar den här risken för att man liksom konkurrerar ut Europas industri. Så därför är det lättare att ta bort den här fria tilldelningen. Och då föreslår man att den ska fasas ut över en 10-årsperiod med start 2026. Men det är ett problem med fria tilldelningen, för att det är ju så här att så länge man delar ut utsläppsrätter gratis till den befintliga industrin då, vilket är då motiverat av den här risken för koldioxidläckage, men så länge man gör det så blir det svårt för de här nya företagen som tillverkar klimatneutralt stål att ta sig in på marknaden. För det första så har ju de högre kostnader att tillverka klimatneutralt stål, annars hade de ju redan varit här. Så det är det ena, och det för det andra så får inte de här nya företagen fri tilldelning, vilket de befintliga företagen får. Så att de har alltså en dubbel nackdel. Så att jag pratade med representanter för H2 Green Steel, och de sa det att om det inte fanns någon fri tilldelning, då skulle de redan idag då kunna konkurrera ut, men de skulle vara konkurrenskraftiga med masingsbaserad ståltillverkning. En annan sak med fria tilldelning är att det är en förmögenhetsöverföring från staten till de här företagen. Och värdet på den här överföringen illustrerat i den här grafen då, så att den visar priset på utsläppsrätter gånger den fria tilldelningen. Så att om man, och det här är ju redan gamla figurer då, antaget ett pris på 60 euro så skulle värdet vara ungefär 40 miljarder euro, men nu är priset 80-90 euro, så att den ska ju upp till nästan 60 miljarder per år. Så det är en enorm förmögenhet då som man överför till den här industrin, och de här pengarna kan ju naturligtvis användas på ett bättre sätt, till exempel för att hjälpa de här nya företagen då att införa den nya tekniken. Och det har ju börjat diskuteras. Man pratar om något som kallas zero carbon benchmarks, alltså noll koldioxidriktmärken. Det vill säga att man ska dela ut fria utsläppsrätter även till företag som inte har några utsläpp, baserat på deras produktion. Så att producerar man ett ton stål av en viss kvalitet, då får man utsläppsrätter oavsett om det har producerats med masingsteknik eller elektrisk, alltså DRI-teknik, direktreduktion-teknik. Men där är man inte än, utan det är någonting som diskuteras, och ja, det är osäkert om det kommer finnas med i slutliga lagstiftningen. Sen kan man ju konstatera då att den här tillgången då, den här ekonomiska resursen, den minskar ju med tiden då. Så att om man väntar till efter 2030 med att göra någonting här, då har man ju liksom tappat 2/3 av de här pengarna. Så ska man använda fri tillgång på ett annat sätt, så gäller det att göra det snabbt och inte vänta för länge. Och eftersom den här utfasningen av fri tilldelning är planerad då till 2035, så då kommer det inte finnas mycket kvar av de här rätterna till att göra andra saker av. Och så lite om transporter då. EU-kommissionens förslag, det är då att man först kommer inlämma sjöfarten i nuvarande ETS. Och de motsvarar ungefär 50-150 miljoner ton CO2, lite beroende på var man drar gränserna. Det lägre beloppet är om man endast inkluderar inom europeiska sjöfart. Och det högre beloppet om man tar med resor från EU till andra länder och från andra länder till EU. Så om man tar maximalt med så mycket som möjligt i den här geografiska omfattningen då, så kommer man upp i 150 miljoner ton. Och det kan ju då jämföras med nuvarande volymen på utsläppshandeln som är ungefär 1,6 miljarder ton. Så det kommer inte påverka prisbildningen särskilt mycket, utan sjöfarten blir ju så kallad price taker i det här. Internationellt flyg, det är redan med i ETS. Och sen då resten då, vägtransporter. Och då fanns det från början, innan von der Leyen blev kommissionär då, ett förslag på att vägtransporter skulle inkluderas i ETS. Men sen när Fit for 55 kom i somras, så såg man att man istället föreslår ett eget system för transporter tillsammans med uppvärmning. Så storleken på det här skulle vara ungefär 600 miljoner ton CO2, alltså ungefär hälften så stort som nuvarande utsläppshandel. Och är det här bra eller dåligt? Ja, men det finns ju för- och nackdelar med att skapa ett sånt här eget system för utsläppshandel för transportsektorn. Och det starkaste skälet är att man sätter ett tak på utsläppen. Och det är ju någonting som vägtransporter har haft svårt att begränsa utsläppen. Så att både i Sverige och på EU-nivå. Så att genom att sätta en bubbla här och sen krympa den successivt över tiden, så kommer man ju tvinga ner utsläppen i transportsektorn och uppvärmningssektorn. Kostnadseffektivitet, ja, men skolboksekonomi säger då att ju har man, lägger man in många källor i ett utsläppshandelssystem och möjliggör för dem att köpa och sälja utsläppsrätter med varandra, så uppnår man kostnadseffektivitet då, så att marknaden hittar de billigaste åtgärderna. Och det är någonting då som är bra för samhället i stort då, att man uppnår det här utsläppsmålet till lägsta möjliga kostnad. Man får även intäkter, för de här utsläppsrätterna kommer då delas ut gratis, och de kommer säljas till deltagarna. Det betyder att de här intäkterna kan användas för andra ändamål. Och sen den här diskussionen om läckage, det vill säga utflyttning av industri, den gäller ju naturligtvis inte transport och uppvärmning. Man kan inte flytta bostäder och fordonen till utanför EU. Om man ska prata om det som talar emot det här då, det är att det finns ju en risk om man lägger nu transportsektorn i en gemensam bubbla för hela EU, så finns det ju risk att Sveriges mål för transportsektorn inte uppnås. Hela tanken är ju att man ska kunna köpa och sälja, så det kan ju bli att svenska bilister köper utsläppsrätter från andra delar av Europa, eller att man köper från värmesektorn då. Det är också en risk för höga priser när man börjar krympa den här bubblan, eftersom transportsektorn, den har en väldigt låg priselasticitet, som den där grafen till höger visar. Det vill säga att det finns en hög benägenhet att betala för utsläppen snarare än att minska utsläppen i transportsektorn. Och det gör att när bubblan krymps då, så kan man få väldigt höga prisspikar, och det kommer ju då förstås drabba inte bara de som kör bil, utan även de som värmer upp sina bostäder. Och det var ju det här som Magnus indikerade här, och att det finns en kritik mot det här. Det kommer slå mot länder i Europa som redan har det besvärligt. Man är ju rädd då för en ny sån här gula våg, gula väst-demonstration då. Så att och det är någonting som har förstärkts förstås av Ukraina-krisen då, när man redan börjar se tuffa energinotor då, och så kommer det här ovanpå det. Så att det kommer ju bero på hur snabbt man kan fasa ut den fossila delen, om det här kommer bli de här prisspiken eller inte. Det finns ju en väldigt snabb elektrifiering nu av transporter i Europa. Och det beror på om den elektrifieringen kommer liksom hinna med och ta över de här utsläppen då, som försvinner när man krymper bubblan. Så att det vet vi inte riktigt än vad det landar någonstans. Sen kan man ju konstatera att om vi nu har ett mål att få ner utsläppen i transportsektorn, så kommer det ju bli en smäll på konsumenterna hur vi än gör. Antingen vi har ett utsläppshandelssystem eller en inblandning i bränslen som vi har i Sverige. Då. Så att man kommer ju inte undan det. Utan frågan är kanske mer, vem ska ta smällen? Är det transportsektorn själv, eller är det de tillsammans med uppvärmningssektorn, eller är det på något annat sätt? Man föreslår ju då även kompensationsåtgärder, så att en fjärdedel av intäkterna från försäljning av utsläppsrätter ska gå till en Climate Action Social Fund, som det heter, Address Social Impacts of the Extension of Emissions Trading to Road Transport and Building. Så att det här är pengar då som man kommer kunna använder för att kompensera de som drabbas av det här. Sen är det ju inte tänkt att ett utsläppshandelssystem för transporter ska ersätta andra styrmedel, utan det är naturligtvis ett komplement. Det finns ju stora nationella skillnader i förutsättningarna för transporter, och det har med glesbygdspolitik att göra. Det finns andra miljöproblem med transporter, det finns bullerfrågor och sånt där. Så det kommer fortfarande finnas ett stort behov att ha annan typ av reglering i transportsektorn, och att det här är ett komplement, och man kan möjligen se det då som ett fångstnät och ett skyddsnät, så att man man även har de här andra styrmedlen, men att genom att ha en bubbla över hela så vet man att man kommer ner till den här nivåerna på utsläppen som man är ute efter. Ja, tackar.
Tack så mycket, Lars. Du får en fråga för mig också. Du visade den här grafen med priserna på utsläppshandeln där, och så sa du lite sådär bara i förbegående, ja, vi vet inte riktigt, det kan gå uppåt, det kan gå ner. Vad är liksom experternas bästa bedömning här på priserna framåt, säg, 5 år framåt?
Ja, jag är jättesvårt att säga, va? Det är, som sagt, det finns ju, med den här marknadsstabilitetsreserven så finns det ett incitament att samla på sig utsläppsrätter och hålla på dem. För att när man gör det så får man en ökad annullering av utsläppsrätter, vilket driver upp priset, och sen kan de här aktörerna då sälja dem vid lämpligt tillfälle. Så det finns incitament för spekulation. Och jag vet inte, och har inte sett någon annan som säger hur mycket det här elementet finns. Å andra sidan så ett pris på 70, 80, 90 euro över är ju motiverat, för att det är de priserna som krävs för att cement och stål ska ställa om. Så att jag tror att om man tittar i framtiden, framåt 2030, så kommer vi nog se priser på 100 euro eller mer, oavsett den här eventuella spekulationsvågen.
Bra. Mm. Vi får se. Vi kan ta en fråga från publiken. Det är okej. Okay.
Jo, jag tänkte på det här du bevisade förut, att företag som nyetableras utan att ha några utsläpp inte får några fria utsläppsrätter. Mm. Jag funderar på den diskussion som fördes tidigare när Primraff till exempel skulle ställa om och i och för sig då öka sina utsläpp ganska kraftigt. Och då fanns en diskussion som sa att det här är inga problem eftersom de rör sig i samma bubbla. Så att det kommer bara resultera i att utsläppen minskar någon annanstans i Europa som inte har råd att betala det här. Och då var det en del andra som menade på att det där stämmer inte, för det finns en form av buffert någonstans för nyetablerade företag som Primraff då skulle ta till sig. Jag lyckas aldrig reda ut och förstå hur det där hängde ihop, så jag tänkte, eftersom du har koll på det här, tänkte jag höra om du kan hjälpa mig med det. Tack.
Ja, men för det första, det här att ökar man utsläppen här så minskar de någon annanstans i Europa. Det stämmer ju inte idag, eftersom man har den här stabilitetsreserven som säger, suger upp ett överskott då och annullerar. Så att sen kanske den kommer tillbaka då i framtiden. Det har Magnus funderat på, inte minst, och Svante också här. När det gäller om man tillför nya utsläppsrätter från en sån här new entrance reserve. Jag vet faktiskt inte, det sånt fanns ju förut. Hur är det, Magnus? Jag kanske kan bolla till dig.
När befintliga verksamheter expanderar, typ det här i Prim, och då ska man i princip få tilldelning enligt de här riktverken. Värden. Just det.
Vi kan få återkomma till det på den avslutande diskussionen också. Tack så mycket, Lars. Vi ska fortsätta prata handel inom ESR, och det är Svante Mandell från Konjunkturinstitutet som ska prata. Han är forskningschef på miljöekonomiska enheten på Konjunkturinstitutet och är också docent i nationalekonomi från KTH. Då sa jag rätt, va? Bra. Varsågod, Svante. Hittar du din presentation? Vi börjar där kanske, och kallar.
Sådär. Kul att vara här. Vi har på Konjunkturinstitutet ett regeringsuppdrag just nu där vi tittar på diverse Fit for 55-grejer, och vi har skrivit 2 rapporter om det här nya handelssystemet för byggnader och vägtransporter. Jag håller just nu på att lära mig att inte kalla det för ETS 2 utan kalla det för ETS BRT, Buildings and Road Transport. De som är allra bäst på det här på Konjunkturinstitutet är inte jag, utan det är Anna Dahlqvist och Pelle Marklund som egentligen skulle vara här, men de är helt enkelt överbelamrade med jobb, så ni får stå ut med mig. Det här har Magnus med den bravur redan förklarat, men EUs politik på klimatområdet består om i princip av 3 sektorer. LULUCF som ni ska prata om ett par gånger, ETS som Magnus har pratat mycket om, och det jag vill säga här är att det här är en ESR-sektor, en icke-handlande sektor. Det är där transporter och uppvärmning av byggnader finns just nu, Och där kommer det också, om förslaget går igenom, finnas kvar, som vi kommer att se. Det finns massor med detaljer här, men det här nya handelssystemet är i princip bara motsvarigt EU ETS. Det kommer att vara så att om jag har förstått det rätt, så kommer bränsledistributörerna behöva handla med utsläppsrätter för att täcka de utsläpp som sker inom transportsektorn, vägtransporter och uppvärmning. Så i princip har vi ett EU ETS-system liksom där handeln kommer att funka som det gör i det stora systemet. Vi kommer senare att se att det här faktum att det ligger i ESR:en rör till det lite grann. Jag tänkte ha ett litet svenskt perspektiv här. Lars visade ju lite bilder med mer EU-perspektiv, men tittar vi på Sveriges utsläpp i ESR-sektorn så är de nästan det här. Det är svårt att skära de här när man vill ha de olika gaserna också, så det blir lite fel. Men i princip är det här utsläppen i svensk ESR-sektor de senaste 10 åren. Blå delarna är koldioxid. De färgade delarna är andra växthusgaser, framförallt metan och lustgas då. Det man ska ha med sig är att koldioxid i sammanhanget är väldigt mycket lättare att reglera än de andra. Det kan ha mycket mer träffsäker politik mot koldioxid. Och det kan man kanske se i den här grafen, att den svenska politiken har tryckt ner koldioxidutsläppen, men de övriga växthusgaserna ligger ungefär där de ligger. För vi har ingen riktigt skarp, bra styrning mot dem, och det är svårt att göra sån styrning. Om vi tittar på koldioxiden, de blå staplarna, så ser vi att längst ner har vi inrikestransporter. Står för ungefär hälften av utsläppen i ESR-sektorn. Står bara med exakt för hälften av utsläppen i ESR-sektorn. Den lilla grejen där, det är uppvärmning. Det är alltså i Sverige en icke-fråga. Vi har i princip fasat ut all enskild oljeeldning. Det finns ingenting kvar, så gott som. Och det, de där två tillsammans, de i fet stil, är det som ska in i det här nya ETS-BRT, det nya handelssystemet. Kvar skulle då vara den där sista blå delen som är allt väsentligt i arbetsmaskiner. Det finns lite annat där också, men den stora delen av det är arbetsmaskiner. Vi i våra remissvar och några andra har liksom lyft, varför inte lägga in det också då? För det blir massa konstiga gränsdragningsproblem ändå. Varför vill man ha, om man kommer liksom från nationalekonomi som Lars säger, om man kommer liksom med den nationalekonomiska A-mikro in i handen, varför vill vi ha ett utsläppshandelssystem? Jo, för att de totala utsläppen då är kända i förväg. Så att när vi drar ner till den utsläppsrätter, så kommer vi att fasa ut utsläppen i den här byggnads-, uppvärmnings- och transportsidan. Vi vet inte vad priset ska vara, det som Lars sa. Det kan ju bli svindyrt, men vi vet att utsläppen kommer att gå ner. Vi skulle istället kunna haft en skatt. Då vet vi vad priset på utsläpp är, men vi vet faktiskt inte vad utsläppsmängden kommer att vara. Då kanske vi inte når vårt mål istället. Båda faller de här är kostnadseffektivt, och det tycker vi väldigt mycket om. Det kommer att hålla nere de totala kostnaderna liksom, för att nå ett visst givet mål. Men det kommer inte säga någonting om var utsläppen kommer att ske. Det kanske blir så att alla utsläpp sker i Tyskland. Rumänien får inte släppa ut någonting alls. Här har vi en källa till problem. Liksom. Men ur klimatets synvinkel så skulle inte det spela någon roll. Klimatet bryr sig inte om utsläppen kommer från Tyskland eller Rumänien. Nu kommer det inte det här att hända som det här är konstruerat. För att det här nya handelssystemet är inte ett enskilt handelssystem. Utan det ligger kvar i ESR-bubblan. Det fanns ju, som någon sa tidigare, finns det kanske fortfarande, att bryta ut det här som ett helt eget handelssystem och sen i förlängningen länka ihop det med det stora ETS:en, vilket liksom ur ett nationalekonomiskt perspektiv skulle vara ett fantastiskt kostnadseffektivitetssynvinkel. Där är vi verkligen inte än. Utan liggande förslaget då, som verkligen fortfarande bara är ett förslag, är att det här nya handelssystemet ligger kvar inom den icke-handlande sektorn, inom ESR. Och då blir det inte helt lätt att förstå vad som händer. Jag ska försöka förklara strax. En grej som händer är att den svenska politiken mot transportsektorn fortfarande faktiskt kan påverka de totala utsläppen. Den här vattensängen som vi skulle haft annars finns inte. Och det var lite viktigt för Sverige att vi skulle fortfarande kunna gå före. Se om jag kan få igenom det här lite snabbt. Låt oss göra en enkel illustration. Säg att hela systemet består av två länder, Sverige och någon annan. Vi har båda ESR-mål som vi inte får överskrida, som vi har fått av EU. Vi har båda utsläpp i vår uppvärmning och transportsektor och utsläpp som inte är där, övriga ESR. som Magnus sa, länderna kan handla med varandra i ESR-kvoten heter. Och handelssystemet kommer göra att aktörerna, de privata aktörerna, den här BRT-delen, kan handla utsläppsrätter med varandra. Och så säger vi att ja, men här är vi alla nöjda. Det finns ingen anledning för länderna handla med varandra. Det finns heller ingen anledning för aktörerna att handla utsläppsrätter med varandra, utan vi har hamnat i någon sorts jämvikt. Och sen kommer Sverige och säger nej, vi ska minska utsläppen i vår transportsektor. Så vi lägger på en reduktionsplikt eller någon skatt här. Utsläppen i svensk transportsektor går ner och vi överträffar vårt ESR-mål helt plötsligt här. Precis så som det ser ut. Vår plan är fram till 2030. Med det här systemet så kommer det då frigöras utsläppsrätter som svenska aktörer inte behöver. Och rimligen så vill de då sälja dem till någon. I den här enkla bilden finns det bara ett ställe att sälja den till, och det är aktörerna i det andra landet som då kan öka sina utsläpp. Så långt så har vi en vattensänkseffekt. Liksom. Vi har flyttat runt utsläppen. Den totala utsläppen i systemet är precis lika stora som förut. Klimatet mår precis lika bra. Men det andra landet slår ju nu i sitt ESR-mål, och det får de ju inte göra. För att då har de ju överskridit det de får av EU. Då finns det tre sätt för det landet att lösa det här. Det första är att utnyttja möjligheten att köpa ESR-enheter från Sverige. Vi har ju sänkt våra utsläpp, vi har enheter över, och då tänker man att då skulle de kunna köpa dem. Och allting är frid och fröjd igen. Det här vill ju inte Sverige. För att vår idé är att vi ska gå före, vi ska minska utsläppen, och ska vi få en effekt på klimatet, och då måste vi annullera de här utsläppsrätterna. Det är också tveksamt om det andra landet vill betala med skattepengar för att deras bränsledistributörer börjar göra saker. Men det här vill i alla fall inte Sverige, så det är antagligen inte ett alternativ. Det andra alternativet då är att det andra landet då måste svara genom att lägga högre skatter på sin transportsektor, trycka ner efterfrågan där, och då vill de inte ha de här utsläppsrätterna, så att de når sitt ESR-mål igen. Problemet med den är, vad tog utsläppsrätterna vägen? Det finns liksom ingen köpare. Och tänker man det här med 27 länder och alla aktörer, ja, det måste betyda att ska det bli så här, ja, då kommer alla länder att trycka ner så mycket så det finns ingen efterfrågan, utsläppsrättpriset går ner till noll. Vi har skapat ett system som inte fyller någon funktion längre, utan det är bara den nationella styrningen som kommer att sköta. Och det tredje alternativet är att det här andra landet, de får ge sig på sin övriga ESR-sektor. De får helt enkelt dra ner utsläppen från sitt jordbruk eller någonting sånt. Och man skulle kunna tänka sig, det är antagligen det här som händer. För att den totala ESR-bubblan är given, den totala utsläppen från BRT är givet av antalet utsläppsrätter. Så ska Sverige annullera ESR-enheter, och det enda som kan hända då att någonstans i systemet kommer några bönder att behöva ta smällen. Men i princip, vi har ett ganska avancerat system som är lite svårt att förstå. Det kommer inte, med all sannolikhet inte att få den här smidiga handeln som vi ser i EU-ETS. Vi kommer inte att nå den här kostnadseffektivitetsnirvanat. Men vi kommer antagligen att få ett bottenpris på utsläppen för uppvärmning och transporter. Och det är nog det kommissionen vill ha. Vi vill få in ett pris till särskilt östliga länder som liksom hjälper dem att få ner de här utsläppen. Sista bilden här, kommer det här att hända? Jag vet att Magnus kommer tillbaka till det här, Magnus har redan sagt lite om det, men det är flera länder som är emot. Framförallt då de här öststaterna som jag tror är själva syftet till att vi har infört systemet. Och då man oroar sig för att det kommer öka kostnaderna för konsumenter, det kommer öka kostnaderna för vanliga dödliga för att värma upp sina hus. Och då finns det en risk att de blir väldigt irriterade, liksom att du får de här gula västarna och uppror. Och det slår tillbaka och det kommer inte kunna rädda klimatet. Samtidigt, det här är kopplat till den här sociala klimatfonden som Lars sa. Får vi inget ETS-BRT, får vi ingen social klimatfond, och då finns det inga pengar att slussa den vägen. Och det är också som Lars och Magnus var inne på, att ja, ni måste göra det här i alla fall. För annars når ni inte ESR-mål. Så att jag vet faktiskt inte var det här kommer landa till slut. Och det var nog sista bilden. Yes.
Tack så mycket. Jag hakar på först själv, sen tar vi en publikfråga också. Samma fråga som till Lars egentligen då. För du, du pratade om, det är oklart vad priset kommer att bli på de här, i det här handelssystemet ETS med T. Finns det estimeringar av vad ett rimligt pris skulle kunna vara givet den här komplicerade samspelet mellan ESR och
ETS? Jag har sett siffran 50 euro.
Okay.
Men jag kan egentligen inte förstå hur man räknar fram den. För att det kommer att finnas nationell politik på de här områdena i många länder. Och så fort om andra länder lägger på egen nationell politik så blir det här en residual och då går priset ner här. Finns det inte särskilt mycket nationell politik och priset upp? Det är otroligt svårt att förutspå vad priset skulle bli.
Tack. Vi hade en fråga från publiken. Vi väntar på mikrofon.
Hej, Carl Mosselt heter jag. Jag jobbar med klimatomställningsfunktion i Göteborgs stad. Och det är en stor fråga jag är rädd att jag har, men ytligt sett om man tittar på detta så finns det ju ett direkt substitut för utsläppsrätt i transport och uppvärmning, vilket är biobränsle. Och det innebär att när du sätter det här trycket då, som du visar Magnus då, på utsläppsrätterna, så är det direkt överföringsbart på biosegmentet. Tekniken för att skeppa flis till Tyskland är väldigt, väldigt enkel. Så istället för att köpa utsläppsrätter från Sverige kan du köpa flis från Sverige. Så det här pekar i mina ögon på ett enormt potentiellt tryck på den svenska lösning som har funnits både i transport och. Den breda frågan är, hur ser ni på det och hur tänker kommissionen kring det? För potentiellt kan du explodera svenska balansräkningar här inom uppvärmning.
Är inte helt, alltså det kan ju mycket väl tänkas. Det här kommer ju driva upp kostnaderna för fossila bränslen. Och då, som du säger, ett alternativ att gå över till bio. Och det är det vi har gjort i Sverige. Vi har dock gjort det mer genom att helt enkelt mata in bio, så går priset upp så vi kommer från andra sidan. Och då är det rimligen så att om det här trycker upp den efterfrågan i hela EU, alltså kommer ju efterfrågan på bio gå upp något vansinnigt. Det håller jag ju helt med om. Samtidigt så kanske vi kanske inte har något val igen då. Alternativet är ju inte att vi inte minskar de fossila utsläppen, utan det är att vi minskar de fossila utsläppen på något annat vis. Och kanske skulle det vara gigantiska stöd till energieffektivisering så att vi liksom får ner energiförbrukning istället. Det är mycket möjligt. Kommissionen vill ju styra upp vilken bio vi får använda. Så man ställer högre krav på det. Vi skrev en rapport om skogen som släppte för ett par månader sedan. Där vi är lite skeptiska liksom till den här biobränsleanvändningen. För att vi vill ju, ur klimatets synvinkel, så vill vi ju få in kolet inbundet i långlivade produkter i liksom biomassa. Så även användningen av biodrivmedel är ju ett problem. Eftersom den då släpper lös CO2 i atmosfären, så är den där under lång tid. Så att det är inte oproblematiskt det heller. Jag vet inte om Magnus har någonting att tillägga på kommissionens syn.
Ja, alltså min bild av det som händer nere på kontinenten, det är ju att man fokuserar inte på att ersätta kol med ett annat bränsle, utan med elektricitet. Så att man
båda när det gäller drivmedel och när det gäller uppvärmning, det är liksom att rulla ut värmepumpar och att isolera husen och sånt som jag hör. Man har ett...
Men det var ju under antaget att ska ha kvar gasen. Nu har det ryckts undan. Alltså,
det skedde under antaget att du kan ha gasen som behöver ett bränsle. Den har ryckts undan. Och ingen tror att du kan möta värme och elbehov på kontinenten genom en så kraftigt ökad expansion i vind och sol. Så du har ju ett gap där. Och vad det visar är hur gapet där kommer bli väldigt, väldigt dyrt.
Alltså min bild är nog att man tror att man kan det, inte på kort sikt men på längre sikt.
Ja visst, men om du får en 10-årig period med exploderande biopriser, det är nog för att knäcka många fjärrvärmebolag i Sverige. Eller?
Mm. Nej, alltså det är ingen som säger att det kan bli lätt. Jag vet inte om det är så många här som ens vågar säga att det kommer att gå. Men,
ja, men lätt är en bomb, tänker jag.
Mm.
Ja. Vi återkomma till den bomben i den avslutande diskussionen.
Ja.
Nu ska vi gå över till punkten som heter Vad tycker industrin? Och då har vi två presentatörer och vi tänkte att vi börjar med Helena Axelsson som är energi- och miljödirektör på Jernkontoret. Och Och är väl en av de som konkurrerar med mest kunskap om utsläppshandel i det här rummet, får man anta. Varsågod Helen.
Så. Tack för det. Håller med Lars. Roligt att se lite folk. Ja, jag tänkte att jag skulle börja i vad är förutsättningarna för klimatomställningen? För det är ändå det vi pratar om. Vi ska ha ner utsläppen. Och hur ser vår värld ut från industrin? Det kopplar ju lite till vad vi sen tycker om styrmedlen såklart. Industrin är ju på en global marknad och de här illustrationerna de pekar naturligtvis på den bransch jag företräder, det vill säga stålindustrin eller järn- och stålindustrin, men det gäller ju även andra branscher. Stål produceras ju över hela världen och det finns en omfattande handel av stål. Vi har också sett en ganska stor förändring i stålmarknaden globalt. Förra året så producerades 1,9 miljarder ton stål globalt. Den där kurvan är inte riktigt uppdaterad, insåg jag igår kväll. Men det fortsätter alltså att öka. Och vi ser ju också att vi har en väldigt, väldigt stor förändring. De senaste 20 åren så har den globala produktionen mer än fördubblats. Och den här ökningen har skett i Kina. Idag är det mer än hälften av all stålproduktion som sker i Kina. Så att konkurrensen har ju förändrats ganska radikalt. Vad gör vi i Sverige då? Ja, vi gör ungefär 4,5 miljon ton stål. Och i Europa kanske 160 miljoner ton. En annan aspekt på det här är att stål är inte stål. Stål är massa olika saker. Om ni kan bara titta runt er så har ni stål i nästan allting runt omkring er. Eller också är det tillverkat med stål. Och man kan ju förstå att ett armeringsjärn i den där byggnaden är en annan typ av stål än kullagret i vindkraftverket. Eller den där lilla flärpen som sitter i ert kylskåp. Så det finns massa olika egenskaper som man ska få in i den här stålproduktionen och det påverkar naturligtvis också hur man tillverkar stålet. När det gäller klimatomställningen då så är det ju, tycker jag, känns extremt roligt och tillfredsställande att vara i en bransch som är så på gång. Det händer jättemycket, ambitionerna är jättehöga. En del handlar ju om ny teknik som faktiskt måste utvecklas och tas fram. Ni har säkert just det som också Lars nämnde. Det handlar om att gå från att använda kol till att använda vätgas för att få den reduktionen från järnmalm till järn. Det är ett stort tekniksprång och där teknikutvecklingen fortfarande pågår. Det handlar mycket om elektrifiering, både direkt elektrifiering och indirekt via vätgas. Och det här kommer kräva väldigt, väldigt mycket mer el i hela Europa. Vi kommer också ha ett behov av biobaserade råvaror och energi. Nu är det tekniska lösningar. Apropå den här diskussionen om bioråvaror så behöver även industrin det, inte bara transporterna. För att kunna göra investeringar i ny teknik eller ställa om i sin produktion så behöver man tillstånd. Man behöver se över sitt verksamhetstillstånd. Och alla de här delarna kommer att ta en viss tid. Och den omställningstiden måste finnas där. Men framförallt så måste ju företagen vara lönsamma. Är man inte lönsamma så kan man inte göra investeringar. Och för att vara lönsamma så måste man vara konkurrenskraftiga på den här globala marknaden. Vad tycker vi om ETS då? generellt. Ja, men det är ju bra därför att det är ett EU-gemensamt regelverk. Det borgar ju för att vi har lika villkor åtminstone på EU-marknaden. Och det är ju en start. I den bästa av världar så vore det ju bra att ha lika villkor i hela världen. ETS omfattar ju, som Magnus redan har sagt, det är kraftproducenter, de som producerar el, och det är processindustri. Och så har vi flyget förvisso. Men de här två stora grupperna, de har ju kanske säga två fundamentala skillnader. Det finns teknik att producera el utan utsläpp. Så där funkar ju den här prissignalen i ETS ganska enkelt. Om det blir dyrare att släppa ut, ja, då kan man skruva över till att producera el med tekniker som inte har några utsläpp. Och det är ju det vi också kanske ser när det gäller kraftproduktionen. Tittar vi på processindustrin så är det ju inte, som jag sa, lika enkelt. Det behöver utvecklas ny teknik, och vi ligger också i, kan man säga, ett skede i att vi behöver mer el, och om inte den finns så kan man inte göra omställningen. Så där finns det ju det är en långsammare och inte lika tydligt kopplat till att bara du ökar priset så kommer omställningen ske. Och den andra punkten, skillnad mellan kraftindustri och processindustri, det är ju att kraftindustrin är inte utsatt för global konkurrens på samma sätt, och då kan då övervältra kostnaden på kunden. Så det är ju en tydlig skillnad. Och eftersom vi i processindustrin inte kan det, vi ligger på en global marknad men har en global prissättning, så är det här med koldioxidläckageskydd väldigt viktigt under den här omställningsperioden. Vi har pratat lite om fri tilldelning och hur funkar den. Det handlar ju om att ge industrin ett viss del fri tilldelning. Och det här från 2013 då, så införde man de här riktmärkena. Och då har man alltså satt upp inte hur många riktmärken som helst, utan ett fåtal. För vår bransch har vi 5 riktmärken. Och som jag sa, det speglar ju inte riktigt alla de produkter som vi faktiskt har och som behöver lite olika varianter i tillverkningen. Så att det här är ju kompromisser. Du behöver en längre, du behöver mer energi för att tillverka det där kullagerstålet än armeringsjärnet. Och det betyder ju att det är ju armeringsjärnstillverkaren som sätter riktmärkesnivån. För som Lars sa, man sätter den på de 10% bästa anläggningarna i gruppen som omfattas av riktmärket. Och i Sverige gör vi inte enkla stål. Vi gör avancerade stål därför att vi tror att det är liksom det som är bra i andra änden när de sen ska användas. Så därför kanske man inte alls ligger på den här riktmärkesnivån, utan man ligger med lite högre utsläpp. Inte för att man är ineffektiv, utan därför att man gör någonting annat. Det här var ju då de riktmärkena som man satte från där till 2013. De har gällt fram till 2020. Och från och med förra året så gick vi in i en ny handelsperiod, och då skar man ner de här riktmärkena på ett mer eller mindre schablonmässigt sätt. Någonstans mellan 3% och 24% har de minskat från och med förra året. Och det betyder ju också att tilldelningen till företagen har minskat i motsvarande grad. Och generellt kan man väl säga att under förra handelsperioden så i många branscher så levde man nog kvar på det här överskottet som Lars pratar om, som vi hade från den ekonomiska krisen när produktionsnivåerna var lägre och man där kunde spara i ladorna. Nu finns det ingenting i ladorna, möjligtvis att man kanske gick ner i produktionen under 2020 på grund av pandemin, men det tas nog i kapp ganska snabbt. I det befintliga systemet så ligger också att riktmärkena ska skäras ner ytterligare 2026. Och med det här nya förslaget från kommissionen så kan det landa på någonstans mellan 4,5% upp till 50% jämfört med då vad man hade 2020. Så att redan här så finns det ju en minskning i den fria tilldelningen. Det är väl egentligen det jag vill förmedla. Som sagt, i det här är mycket detaljer, det är mycket kompromisser. Det är inte rättvist, men det är good enough. Och det kanske man också ska ha med sig. Nya förslaget då, den här revideringen, vad tycker vi om det? Ja, det handlar ju om att vi ska nå ett mål 2030. Det är ju satt. Och det är ju på något, det är ju det som den här revideringen ska uppfylla. Det vill säga, hur ska ETS-systemet bidra till att uppfylla 2030-målet? Och då ska vi ju ner från en utsläppsnivå 2020 till en ny nivå 2030. Och det som känns viktigt för industrin, det är ju att det sker så kostnadseffektivt som möjligt. Vi ska därifrån och dit. När vi kommer till 2030 så ska utsläppen ligga på en viss nivå. Förslaget som det är nu är ju ganska skruvat överallt när det gäller just den fria tilldelningen. Och det vi ser i branschen är ju, som jag sa, det händer jättemycket. Men det kan inte gå momentant. Saker och ting måste investeras. Alla åtgärder kan inte göras samtidigt. Så det behövs ett handlingsutrymme för industrin. Och därför så är ju vår utgångspunkt, vi behöver den fria tilldelningen. Det är ett bra sätt att hantera koldioxidläckage. Det har fungerat. Och vi tror att under den här handelsperioden som vi är inne i nu till 2030 så är det viktigt att vi har kvar den. Och det är ju också vår utgångspunkt i vad vi tycker om förslaget. Ett sätt att skapa det här utrymmet, det är ju att man faktiskt ser över fördelningen mellan auktionering och fri tilldelning. Som det har sagts tidigare, det är klart att utsläppen minskar snabbare i kraftindustrin. Därför att där ger prissignalen en snabbare effekt. Och då kanske det är så att man ska lägga över mer i påsen för fri tilldelning för att skapa det här handlingsutrymmet. Riktmärkena, som sagt, vill man ju se över. Det har ju kommissionen föreslagit. Och det handlar ju just om hur ska man hantera ny teknik. De riktmärken vi har, de är baserade på hur verkligheten har sett ut. Och delvis fortfarande gör. Men man vill också skapa incitament för de som går först. Vår tro är ju att det är bra att man gör bägge delar. Både gynna de som och ställer dem först. Och även skydda dem som ännu inte har ställt dem. Därför att allting inte kan göras samtidigt. Och i många fall så är det samma företag. Man har flera anläggningar. Man gör en omställning på en anläggning i taget. Och så kommer det att ske. Det är ju det vi ser hos SSAB till exempel. Som nu har sagt att jo, man ska göra omställningen till 2030. Men det betyder ju att man kommer att ha en del utsläpp kvar. Fram till 2030. Så det här behöver skruvas på så att det blir möjligt för företagen att ha råd och göra investeringar. Och samtidigt gynna dem som också de som går före. En annan kommentar är också i hela Fit for 55-paketet så finns det en del överlapp mellan regelverken. Och det tycker vi är olyckligt. Man har vissa krav på energieffektivisering i ETS, man har krav på förnybart i energieffektiviseringsdirektivet etc. Det här gör ju lagstiftningen lite rörig och det är ju viktigt att man har ändå. Vi har ett antal regelverk, de bör reglera det som de är avsedda att reglera. Och sen sista då kopplingen till gränsjusteringsmekanismen som ni ska prata om i nästa seminarie. Här ser ju vi att det är ju en möjlighet till ett annat verktyg för att skydda mot koldioxidläckage. Men det är ett oprövat verktyg. Och hur det slår på marknaden är väldigt, väldigt osäkert. Så där är ju vår syn också. Man bör utvärdera CBAM innan man ytterligare fasar ut fri tilldelning. Så att man ser att det faktiskt funkar. där tänkte jag stanna.
Tack så mycket. Om jag förstod Lars argument rätt så var det liksom fria tilldelningar och nya aktörer som var liksom ett problem. I korthet, fritt översatt ungefär. Hur har du någon liksom syn på det och ja, den problematiken?
Alltså det inkluderar, det var lite därför jag sa att man bör ju på något sätt skruva på de här riktmärkena så att man får in den nya tekniken också och kan ge fri tilldelning både till den nya tekniken och de som ännu inte har ställt om. Det är ju lite så, i stålindustrin så har vi ju hittills haft två spår. Antingen är du malmbaserad, alltså utgår ifrån järnmalm, reducerar det i det vanligaste är i en masugn som är den huvudsakliga tekniken. Eller också använder du skrot som utgångspunkt, du smälter det och du har inte alls samma stora utsläpp. Som det blir nu med teknikförändringar så kommer de ju här gå ihop, de här spåren, och det blir ett litet annat tänk. Och det gör ju att man måste på något sätt tänka om. Hur ska man göra den här nya kompromissen? För det är naturligtvis en kompromiss. Den nya tekniken handlar ju om att du reducerar med vätgas. Du får något vi kallar för järnsvamp. Som man sen smälter. Smältningen kommer ju hanteras precis som det skrotbaserade görs idag. Då får man tilldelning enligt det riktmärket. Men det är den här reduktionen då. Hur ska vi skruva ihop det? Och där järnsvampsproduktion finns ett fåtal anläggningar i Europa. Men de har idag inget sånt riktmärke.
Då förstår jag bättre. Tack.
Det är lite komplicerat.
För en enkel ekonom som mig. Har vi någon snabb fråga från publiken? Annars kör vi det efteråt. Nej? Då tackar vi Helene. Och så har vi nästa. Företrädare för industrin, det lät allvarligt. Men Daniel Wiberg från Drivkraft Sverige, där han är chefsekonom. Han har tidigare jobbat på Finansdepartementet, så det är väl tillbaka till vart det har varit förut. Och han har också varit forskare i nationalekonomi tidigare. Varsågod.
Det är ju jättekul att få höra att man företräder industrin. Jag tror ju på industri, som sagt, och innovation framförallt. Det har sagt så otroligt mycket bra grejer här, och jag tror Magnus sa att det är vissa som inte förstår allting, och det är nog jag i så fall som är mest träffad där. Men jag ska försöka ge några liksom noteringar som vi gör kring den här enorma regelmassan som vi försöker täcka och diskutera här idag. Först kan jag väl också säga några liksom ord om omvärldsläget. Jag företräder ju då en bransch, de svenska drivmedelsleverantörerna eller producenterna, som de senaste månaderna verkligen har befunnit sig i något som kan nästan vara som en perfekt storm om man ser till liksom prisbilden. Det beror ju på Rysslands aggression mot Ukraina som sen har övergått till en invasion och ett krig. Vi har sett återkommande liksom prisrekord, om man kan säga så, när det gäller svenska diesel- och bensinpriser som hela tiden har stigit. Och sen, vad händer då? Jo, då send in the clowns, så kommer politiken. Man ifrågasätter alla de styrmedel som vi egentligen har. Och egentligen ger man sig också på dem med olika förslag innan man har gjort konsekvensanalyser. Innan man har funderat och till och med pratat med branschen i många fall. Så jag tror att det är väldigt viktigt att faktiskt ha med sig. Vi var inne på det när man pratade om den här bomben, var det någon som nämnde. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man måste förstå att de här prissignalerna eller prisfrågan blir väldigt liksom potent hos allmänheten. Och det är svårt för politiken att med riktade fördelningsbidrag och så vidare försöka lösa de här opinionsknutarna som det då blir för politiken att lösa. Så det gör att man liksom både undergräver liksom förtroendet för politiken och för de styrinstrument vi har. Så det tycker vi ju är väldigt allvarligt förstås. Drivkraft Sverige står ju förstås bakom de här svenska klimatmålen och EUs mål att nå netto noll senast 2050. Vi ser att Fit for 5 är avgörande för den här resan. Men i det här arbetet så är det också viktigt, som flera har varit inne på här, att vi slår vakt om grundläggande principer om kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. i det här sällskapet så är det nog fel att dra upp en siffra, men det är ju en väldigt stor del av antalet personbilar, och ännu mer så om vi ser till tunga transporter och som förväntas drivas av förbränningsmotorer även under en ganska lång tid framöver, 2030. Så ska klimatmålen nås, då måste vi liksom få alternativ till fossila bränslen, och elektrifiering kan ta oss en väldigt stor lång bit på vägen, framförallt när det gäller personbilar. Men för tyngre transporter så är biodrivmedel då en del av lösningen, tror vi. Och här har vi i Sverige en mycket stor hållbar biodrivmedelssektor som befinner sig långt fram i utvecklingen och internationellt sett då. Och det ger ju oss väldigt goda förutsättningar att fortsätta att fasa ut fossila biodrivmedel. Och den här uppgiften blir ju bara ännu viktigare om vi nu då inkluderar flyg och sjöfart också så småningom. För där är man ju ytterligare så att säga längre ifrån att använda elektrifieringen som ett verktyg. Så vår utgångspunkt är att alla transport- och energislag behöver växelverka för att uppnå kostnadseffektiva utsläppsminskningar. Och vi måste ha med oss konkurrenskraft och trygghetsperspektivet. Jag strök under det här, trygghetsperspektivet. Och det är just för att det som har hänt de här senaste månaderna. Vi vet att även ur det perspektivet så kommer vi liksom behöva biodrivmedel och fossila bränslen under en ganska lång tid framöver. Tyvärr så upplever vi dock att det är en ganska negativ syn från EU vad gäller då svensk biodrivmedelsproduktion av inhemska råvaror, ska man ju egentligen säga om man ska vara korrekt. Det vill säga skogsråvara. Det är ju någonting som vi i Sverige har en lång tradition av att använda oss utav. Vi återanvänder och återplanterar skogen. Och därför vill vi ju se ett regelverk som möjliggör den här användningen och också stödjer den här framväxande industrin. För den är fortfarande kanske inte fullt så utvecklad som vi vill hoppa, eller som vi skulle önska. Och det förklarar ju också varför vi ser att även priset på biodrivmedel ökar väldigt kraftigt. Så det är ju liksom inte så att det är väldigt mycket billigare att blanda i biodrivmedel i fossila bränslen idag. Fit for fight, Helena sa det här väldigt bra, att det är ett extremt omfattande paket av direktiv och förordningar. Vi saknar ju en övergripande konsekvensanalys givetvis också från liksom hela EU-arbetets sida, hur de här olika förslagen lappar över varann eller ibland stödjer varann och till och med motverkar varann. Inbördes påverkan är ju det som vi behöver reda ut. Och det här tror jag att Sverige behöver verka betydligt mer kraftfullt för. Och framförallt kanske då lite med tyngdpunkt på den här biodrivmedelsfrågan där vi ändå ligger i framkant. ECTS-systemet är extremt komplext också. Här efterlyser vi en referensgrupp till exempel inom RK eller lämplig myndighet för att följa det här arbetet och analysera effekterna under arbetets gång. Vi ser att vi saknar en sån här konsekvensanalys idag. Vi saknar den här typen av löpande diskussion. Och så som landet ligger nu så är det verkligen dags att ta in industrin när man går vidare med de här förslagen för att få dem så effektiva som möjligt. Och vi uppmanar också till ett visst försiktighet när det gäller delegerade akter då, som ofta blir en stor del av de här förslagen. Det är mindre demokratiskt, det är mindre rättssäkert och framförallt så blir det en fråga om transparens då, hur de här förslagen utformas och kommer till och förändras. Och det minskar ju förutsättningarna i branschen för innovation och omställning. Gällande ECTS BRT, som ju var en väldigt bra formulering, så anser vi att det inte bör införas något handelssystem för vägtransport och byggnader då vi ser att det kan bli ineffektivt både vad gäller omställningstakt och kostnadseffektivitet. Om det ändå införs så behöver det då vara kanske under en längre period då också. Vi kommer få flera styrmedel då som vi har varit inne på här. Vi har redan idag den nationella reduktionsplikten. Vi har förnybarhetsdirektivets krav på förnybart i transportsektorn. Och vi har den nationella drivmedelsbeskattningens koldioxidelement. Så alla de här kommer ju leda till högre kostnader för drivmedel. Och det måste till en konsekvensutredning vad de här olika effekterna blir. Så det var väl lite kort hur vi ser på det. Sen finns det givetvis extremt mycket mer detaljer som vi har varit inne på här. Det handlar om tilldelningen. Du nämnde arbetsmaskiner som också är en fråga som vi tror måste klargöras i de här olika förslagen. Jag stannar där. Tack.
Tack så mycket. Vi kommer att återkomma till det här, men du får den frågan direkt för att säga. Om det nu då blir ETS-BRT, vad liksom i den svenska nationella politiken ser ni som viktigast att ändra på i så fall?
Ja, viktigast. Vi är rädda just nu att vi kanske kommer göra ändringar ganska omgående av till exempel reduktionsplikten och så vidare som kanske inte bygger så mycket på analys och som försvårar en omställning på sikt. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att man får till en konsekvensanalys av hur de här förslagen kan samverka på olika sätt. Och att industrin kommer in där så att vi får till förutsättningarna bland annat då för inhemsk produktion av biodrivmedel.
Tack. Har vi någon snabb fråga från publiken?
Snabb.
Det måste vara snabb nu, så tar vi de långa sen.
Kanske får ett kort svar.
Vi har en bakom dig då, har vi en snabb fråga.
Det var längst bak tror jag.
Ja, precis.
Längst bak.
Hej, Susanna von Sydow på Finansdepartementets budgetavdelning. Det här kanske inte är en snabb fråga heller, men du var positiv till de svenska och EUs klimatmål, men då lite negativ till de här styrmedlen. Har du någon vilka andra verktyg ser du i så fall? Att
nej, det var kanske för hårt uttryck. Vi är inte negativa till de här styrmedlen. Vi tror att vi måste göra vissa av de här förändringarna med viss försiktighet. Och där i ligger ju the devil is in the details, så att säga. Och det var det de andra panelisterna tog upp, många av de här problemen. Jag hade inte med det i den här listan som vi sa. Vi är positiva till de här styrmedlen. Vi tror att det är viktigt. Men det vi ser nu är ju att man ganska kraftigt ifrågasätter vissa av de här styrmedlen, till exempel reduktionsplikten idag, vilket vi ser som ett väldigt viktigt verktyg för industrin. För det skapar ju den typen av förutsägbarhet som branschen behöver för att kunna göra investeringar i till exempel biodrivmedelsproduktion. Så man kan liksom inte dra undan mattan för snabbt i den typen av omställningsarbete, om jag uttrycker mig så.
Tack så mycket. Det har blivit dags för Magnus att knyta upp säcken, men det vet jag inte om det blir egentligen. Men Magnus ska berätta om läget i förhandlingarna nu. Och sen som sagt kommer vi ha möjlighet att ställa frågor till alla presentatörerna. Så varsågod Magnus.
Mm. Ja, den här, jag kom på att det här gjorde jag i måndag så att en del stämmer inte längre. Och det illustrerar läget alltså. Det pågår ett förhandlingsspel då dels inom ministerrådet mellan regeringarna och dels i parlamentet där mycket rattas via miljöutskottet, men ett antal andra utskott är också inblandade och till slut så hamnar det ju i plenum inom parlamentet och då kan det visa sig att majoriteten är en annan än den som var i utskottet som lägger fram förslag. Men först ta upp det som nästan inte debatteras, för det är kanske lika viktigt att konstatera. Och det tog upp tidigare, den här föreslagna minskningen av utgivningen inom nuvarande utsläppshandelssystem. Det diskuteras inte och det har förvånat mig, men det kanske kommer. Att sjöfarten ska inkluderas i utsläppshandeln är inte heller någon kontroversiell fråga. Det finns en del tekniska varianter på det och finnarna är oroliga för isförhållanden och såna här saker. Alla länder har sin egen lilla grej då. Den slopade gratistilldelningen för flyget är också helt okontroversiell. Och Likaså den här fördelningen av skärpningen inom ansvarsfördelningsförordningen att Sverige ska ha 50% och andra länder ska ha mindre. Det diskuteras i varje fall inte i detalj, även om de här länderna som Sverige pratar om konvergens heter det. Det betyder att de andra ska göra mera, eller lika mycket som vi, det kallas konvergens i de här sammanhangen. De hetaste frågan, den överlägset hetaste frågan, det är den här ETS-BRT ska vi kanske säga. Det betyder även Bus Rapid Transit, vilket stör mig. Men det ska det väl heta. Och i rådet kan man väl i korthet säga att rika stater, de är för det här. Det återspeglas när de möttes förra veckan, medan fattiga är emot. Men det finns absolut en rörelse att motståndet försvagas. Alltså man lyssnade på diskussionerna i rådet förra veckan, så började allt fler tala om hur man skulle kunna göra det här systemet bättre, lika mycket som de pratade emot det. Och det tolkar jag som att man ser att det går åt det hållet. Om man tittar i parlamentet, så det här är väldigt förenklat, så EPP, det är den konservativa gruppen där moderater och kristdemokrater finns. De plus ungefär en tredjedel av Renew, som är de liberalerna, de är för det här. Och det, i Renew blir det intressant, för där är skuggrapportören Emma Wisner, den svenska centerpartisten. Och hon har alltså inte med sig sina kompisar, så de lämnar in två stycken ståndpunkter. De som är emot detta är Socialdemokraterna, de gröna, vänstern och dessutom ECR, de konservativa som domineras av de polska regeringspartiet. Men de är å andra sidan emot hela politiken. Men även där finns det nu en rörelse. Det var en diskussion i tisdags i miljöutskottet där man också kunde höra från framförallt de gröna och vänstern att de var mer inne på att peta i detaljer snarare än att blockera det helt och hållet. Men lika viktigt för att få igenom detta, det är den här frågan om sociala fonden. Jag sa inte så mycket om det när jag presenterade, men tanken är alltså att det sägs att man ska ta 25% av intäkterna och finansiera den här fonden, men praktiskt går det till så att man tar upp de här lånen i praktiken redan innan utsläppshandeln har satt igång för att sätta igång renovering av hus och allt vad det är för någonting. Och sen är det väl tänkt att de här 25% ska så att säga amortera de här lånen. Och där kan man i kort säga att där är förhållandet tvärtom. De fattiga är för, de rika är emot. Vilket beror på att de fattiga ska få pengar och de rika ska betala. Sverige anför principiella resonemang om detta, och det kan man ju också göra. Men egentligen handlar det nog om att man inte vill betala. När det gäller parlamentet så där finns ganska litet motstånd. Men de här socialdemokrater, gröna och ECR, de vill finansiera det genom att ta pengar ur den nuvarande ETS. Alltså att länderna ska få en lägre auktioneringsandel och att pengarna istället ska gå till att finansiera den här fonden. Medan däremot taktiken från kommissionen och då från de konservativa och den här tredjedelen i Renew, det är ju att knyta sociala fonden till det här införandet av systemet. Vill ni ha pengar, då får ni köpa den här fonden. Och det argumentet funkar ut andra hållet. Vill ni ha det här systemet med utsläppshandel, då måste ni vara med på den sociala fonden. Och det är ju det som den svenska förhandlarna möter. Andra detaljer, jag vet inte vad man ska välja ut. Men det finns en kontroversiell fråga som handlar om kommissionen har föreslagit att den här moderniseringsfonden som alltså ska gå till energiåtgärder i de fattigare länderna. De vill att en större del av utgivningen av nya utsläppsrätter ska placeras i den fonden som sen får in pengar på att sälja dem där. Det där är kontroversiellt. Bland annat är det sånt typ att Portugal skulle få pengar men inte Spanien. Och det gillar inte Spanien, och då blir det en stridsfråga. Handlar kanske mer om hur stor den här utökningen ska vara. En central sak där det rör på sig gäller det här årtalet när avgasfria bilar, endast sådana ska tillåtas. Där har kommissionen föreslagit 2035. Det är alltså egentligen ett förbud mot dieselbilar och bensinbilar. Där ett antal länder, inklusive Sverige, driver för att det ska vara 2030. Där hände förra veckan att Tyskland för första gången visade korten och sa att de var med på 2035. För det har de varit emot tidigare. De har är väl splittrade där. BMW vill inte ha 2035 och Volkswagen vill ha 2030. Så där har väl tyska regeringen stått någonstans mitt emellan. frågan om avfallshantering, avfallsförbränning, att det ska inkluderas i utsläppshandeln är en kontroversiell fråga. Bland annat med motivet att ja, men då kanske de gamla soptipparna dyker upp igen. Om man börjar prissätta det här. Ja, sen det som Elén tog upp, hur kraftigt man ska skärpa riktmärkena, det är en kontroversiell fråga. En inte oväsentlig detalj när det gäller sjöfarten är vilka fartyg som ska inkluderas i handel. Förslaget nu är fartyg över 5000 bruttoton. Hyfsat stora fartyg alltså, men som ändå svarar för typ 90% av utsläppen. Men där ser man en risk att transporterna kan bli mer ineffektiva, att man ökar konkurrenskraften för mindre fartyg, vilket i så fall skulle leda till större utsläpp. Så där finns en diskussion om att man ska sänka den nivån från 5000 till 400 bruttoton. Och det finns också en diskussion om vad som ska inkluderas utanför unionen. Idag är förslaget att halva utsläppet från resor från unionen till tredje land ska inkluderas. Och där finns en diskussion om man inte borde inkludera hela sträckan eller kanske knyta den här positioneringen till vad som händer inom IMO på det globala planet. Typ att man tillämpar hela sträckan tills det finns ett globalt avtal eller någonting sånt. Inte oväsentliga detaljer, men det vimlar av sådana här saker. Tidplanen för det här är ganska optimistisk, och miljöutskottet i parlamentet så tänker man votera om det här i mitten på april. Och när ministrarna möttes här i veckan så var alla på att vi måste få klart en general approach, som det heter, i juni. Då håller miljöministrarna det sista mötet under det franska ordförandeskapet. Och i så fall skulle sen den här förhandlingsprocessen mellan parlamentet och regeringarna kunna starta i varje fall efter sommaren redan. Som det ser ut så verkar alla ganska beslutsamma om att hålla det här tempot, vilket förvånar mig, men det kanske går. Men det vi har bara pratat om några få av de här lagförslagen nu, det är andra också som ska in i det här. Så vi får se, men det är högt tempo, och det här är väl de stora grova stridsfrågorna. Sen finns det en massa detaljer i det här som man också krigar kring. Ja.
Tack så mycket, Magnus. Tack. Du kan nästan stå kvar, tror jag, för att jag tror vi gör som så att vi välkomnar alla upp på scen. Ni ska bara få reda på vart ni ska stå. Och jag tänkte faktiskt göra som så att jag öppnar för frågor från publiken direkt istället, för ni ser ivriga ut. Vi ska se, vi öppnar handen precis. Ja. Kan du köra en längre fråga?
Det är en version av den gamla frågan, men min tolkning av detta, och jag tycker väldigt, väldigt bra prestation, väldigt imponerad, är ju att själva syftet med det du skriver är att se till att inget land kan ha en fördel av att av alltså, historiska eller contingent, så att säga, skäl har lagt beslag på en fördel. Till exempel att du har lyckats köpa upp vissa restströmmar av biooljor, eller att du har byggt upp leveranskedjor till bioenergi. Utan de gröna kolatomerna ska landa där infrastrukturen är sämst och ineffektivast, där de säger gör störst nytta. Det är själva syftet med detta. Vilket då får mig att se att det här är en projektil rakt in i kärnan på svensk klimatpolitik, som bygger på historiskt att lägga beslag på dem. Och jag inbjuder att reflektera kring det, och mer specifikt åt drivkraft Sverige då, för ni sitter ju i en position där ni förstås har ett väldigt värde konkurrensfördel av att Sverige har lagt beslag på de här biooljorna till den inhemska marknaden, för det ger så att säga en viss konkurrensfördel. Men långsiktigt pekar ju detta mot att det kan inte bära er konkurrensfördel, utan ni måste ligga i värdeskapandet här, som egentligen handlar om att driva upp nya energislag eller ta bort primärenergi.
Daniel, vill du börja?
Ja, hur ska jag? Nej, men jag tror att den svenska drivmedelsbranschen vill fortsätta producera eller liksom komma igång med den produktion av biodrivmedel som man har idag. Jag tror inte att man ser att man har lämnat startblocken där, utan tvärtom. Och det är klart att det finns en stor oro att man försvårar det arbetet framöver. Det är väl så. Sen tror jag också att det mycket av diskussionen här i Sverige handlar om är ju en produktion av som ska baseras på inhemsk råvara. Och där är vi inte heller riktigt idag. Så vi vill kanske dit, och då är det de liksom reglerna som måste till som möjliggör det.
Ja. Men 90% av volymen idag är 95 är ju att köpa bioråvara internationellt och omvandla lokalt.
Ja.
Så det är precis.
Ja. Ja, ja. Och det är det jag menar, att det är därför jag tror att vi vill se en högre andel som man kan producera från inhemsk råvara.
Jag, alltid när jag hör sådär så blir jag, Trafikverket gjorde till sin inriktningsplan en bedömning som gick ut att ja, vi kommer behöva bio för att nå transportsektorns utsläppsmål. Och det kommer bli en stor puckel fram till 2030. Men efter det så kommer liksom elbilarna som ju rullar in i systemet. Sen kommer man liksom börja fasa ut bio. Och till slut så kommer det inte behövas, för alla kommer att köra på el. Och jag tycker att det här skulle bara... tycker det är så spännande om man nu ska bygga upp en inhemsk produktion. Har jag alltid funderat på vem gör den när de vet att efterfrågan försvinner om 10 år. Svaret brukar vara att det går till flyg, men du kanske har något annat.
Nej, svaret. Nej, men så kan det ju vara. Jag menar, det är ett antagande man gör här. Mm. Och här tror jag att branschen antar att vi kommer vara beroende av biodrivmedel i högre grad än längre tid. Sen är det väl upp till juryn att besluta om det blir så eller inte. Men det är ju helt klart så man ser det, samtidigt som man givetvis också försöker skifta så mycket som möjligt mot elektrifiering. Jag tror antagandet från branschen är att biodrivmedel är och kommer vara en viktig beståndsdel framöver. Frågorna är väl då på vilket sätt, återigen, som vi kan vara med där.
Helena först.
Jag håller också med om att det pratas om att man ska bygga upp produktionskapacitet för drivmedel. Och jag tror i och för sig också att det kommer behövas för framförallt kanske tunga transporter. Men man måste ju också ha med sig att industrin kommer också behöva bioråvaror som råvaror och i viss mått som energi. Så att där blir det ju också märkligt om vi då bara ska stödja drivmedelsproduktion och kanske då ta bort möjligheten för industrin att nyttja bioråvaran som vi också behöver.
Magnus?
Ja, en specifik och en generell synpunkt. Den specifika är ju att det kommer ju, alltså, de bilar med förbränningsmotorer försvinner ju inte bara för att man förbjuder försäljning av dem. Utan de kommer ju finnas kvar i några miljoner och under ett antal år. Så där finns ju naturligtvis en marknad. Men det är klart att den på sikt... försvinner den. Det finns ett annat problem i det här sammanhanget som gör att det där kommer hända tidigare, därför att till sist så bryter distributionsapparaten samman. Om man bara har 2 dieselbilar i Malå så kommer det inte finnas någon mack i Malå. I varje fall kommer ingen köra någon bränsle dit, även om det, bilarna är där. Det där är ett problem som man måste hantera. Den generella synpunkten är att vi måste vara väldigt lyhörda för vad som händer på EU-nivå och göra svensk politik utifrån det som den förutsättningen. Alltså, vi kan nog inte liksom, vifta med hunden. Vi får nog acceptera att det är bättre att bli en del i den politiken och jobba för att förstärka den snarare än att köra något eget spår vid sidan om. Det finns de möjligheterna, men man ska inte överdriva.
Tack. Har vi några mer frågor från publiken?
Tack. Jag heter Johan Schick och är ekonomijournalist. Jag undrar framförallt efter Magnus senaste dragning här om aktuella läget. Men jag tänker mig också att ni andra kan ha synpunkter. Och det är krig som nu pågår i Ukraina får ju stora följder när det gäller just energiförsörjningen i Europa. Och jag undrar då, kommer planerna som är uppdragna påverkas på det på något sätt? Ser ni någon anledning att tro att det kommer att bli annorlunda än vad man hittills har talat om, för att just det uppstår brister på olika sätt, det uppstår prisproblem, det finns många skäl till att människor är oroliga just för energiförsörjningen?
Absolut. Alltså det, bara någon vecka efter invasionen startade så kom kommissionen med ett förslag på hur vi ska snabbfasa ut rysk olja och gas då, som till 2027 tror jag, 5 år. Och det är klart att om det här, och det finns ju ett jättetryck från alla delar nu att bli mindre beroende av rysk olja och gas. Sen finns det stora utmaningar med det naturligtvis. Tyskland är ju, jag tror jag använder 40% av uppvärmningen från gas just. Men det finns nog ett väldigt tryck att ändå åstadkomma det här då och skynda på infasning av alternativa energislag som vindkraft. Och det finns ju enorm potential i Sverige inte minst. Det här tror jag kommer påverka klimatpolitiken, för att får vi en snabbare utfasning av olja och gas i Europa, den ryska delen, så kommer ju inte behoven av utsläppsrätter behövas på den nivå som är idag. Och det gäller både EU-ETS, men även om vi skulle skapa en utsläppshandelssystem för uppvärmning och transporter. Så att där, den här utfasen kommer definitivt påverka den här hur en krympande bubbla kommer påverka priset på de utsläppsrätterna. Så att definitivt. Jag kan inte ens se hur en sån här krympande transportbubbla kommer hålla jämnt takt med den utfasning av olja och gas som vi kommer få se i Europa som en följd av Ukraina-krisen. Men det är liksom en känsla jag har. Sen finns det andra konsekvenser av Ukraina-krisen, och det är försörjning av kritiska metaller och material till den nya industrin då. Så att elbilar kommer att behöva batterimetaller, det finns ädelgaser som idag eller har importerats från Ryssland. Alla de här värdekedjorna som utnyttjar den globala ekonomin då, antingen det kommer från Ryssland, Ukraina eller Kina, kommer ju påverkas av den här krisen. Så att jag tror vi har inte riktigt förstått vidden av det här, men det är någonting som definitivt måste tittas närmare på. Jag kan säga att det man hört från ministerrådet eller från parlamentet, det är ju absolut inte att man ska trappa ner, utan tvärtom. Alla framhåller att det skärper motiven att driva den här utvecklingen. Om det sen håller i praktiken, det är en annan historia. Därför att det kan ju bli prisgrejer och sånt som kör över liksom de politiska ambitionerna. Det som däremot händer är uppenbart att man kommer att i varje fall i vissa länder förlänga kolkraften, och Belgien förklarar att de ska avveckla kärnkraften, de kommer att senare lägga den avvecklingen. Så på så vis kan man delvis buffra för bortfallet. Det kommer att bli en del i den här politiken som kommissionen presenterade förra veckan om att fasa ut naturgasen.
Jag håller med på kort sikt, och det beror på naturligtvis på hur lång konflikten blir. Men jag menar att det kommer att användas kanske mera kol på kort sikt innan man kan göra de här omställningen. För det låter ju bra att det driver på omställningen, det tror jag också. Men det går inte hur snabbt som helst. Så att kortsiktigt kan det betyda mer utsläpp på grund av ökad kolanvändning, vilket ju också då påverkar utsläppshandelssystemet och kanske ökar priserna i utsläppshandelssystemet.
Man lär sig paradoxala saker. Polen importerar 20% av sin kolanvändning från Ryssland. Och det är inte till att driva stålverk, utan för husuppvärmning. Och Polen är ju de som är en av de som går hårdast fram med att bryta med Ryssland. Så att, ja, vad det betyder för deras agerande här i politiken. Men det finns någon slags att klyftan mellan de här motsträviga länderna och de pådrivande har känns som den har krympt av kriget på klimatområdet. Eller även på klimatområdet kanske man ska säga.
Någon mer fråga från publiken?
Jag
kan bara instämma i det som jag sa det tidigare också. Vi ser ju redan i Sverige en effekt av liksom den här prisdiskussionen, att den slår mot de olika styrmedel som vi har här i Sverige. Så jag är övertygad om att vi har bensinupproret i Sverige, vi har gula västarna runt om i Europa, och det är en mycket stor politisk kraft att räkna med. Och risken är ju då att man gör kortsiktiga sänkningar av klimatambitionerna för att få priseffekter, istället för att kanske ge sig på mer nationella styrinstrument som skatter och så vidare som man kan arbeta med istället.
En kommentar till det är ju också att risken är ju att vi får nationella styrmedel, nationella stöd. Som jag sa, fördelen med ETS är ju att det faktiskt är ett EU-styrmedel. Och vi ser ju redan nu, men ju mer man skruvar på ETS gentemot industrin, så finns en risk att vissa länder väljer att stötta sin industri på ett sätt som faktiskt undergräver konkurrensneutraliteten. Och det är ett problem.
Hur långt har man kommit i tankarna kring hur en eventuell tilldelning skulle se ut om man applicerar handelssystemet på bostäder?
Ja, det är mycket enkelt. Allt ska säljas på auktion. Det finns ingen tilldelning.
Vilket innebär att bioeldade kraftvärmeförsörjda hus inte behöver köpa någonting. Men de får en väldigt mycket hög kostnad i andra länder helt enkelt.
Ja, den som vill köra bil på fossila bränslen eller elvärma sitt hus med fossila bränslen får en, då kommer det bli en kostnad via det här systemet. Men alltså auktioneringen, som det är nu, så finns det en formel för fördelningen av auktioneringen. Sverige har en viss andel, någon procent eller någonting sånt av den totala auktioneringen, och vi får inkomsterna från den auktioneringen. Och det kommer vara i princip samma modell för det här nya utsläppshandelssystemet. Så att det är inte så att länderna delar ut utsläppsrätt eller något, eller kan göra vad de vill, utan de är skyldiga att sälja dem på en offentlig auktion där den som betalar bäst får dem.
Kvotplikten ligger inte på bilägaren utan på distributörerna av drivmedel, så att det är mackarna eller importörerna av drivmedel och olja då, och gas för uppvärmning av bostäder.
Olle Björk, jag har jobbat med de här sakerna genom åren. En fråga som Magnus introducerade här med 2040. Jag har svårt att föreställa mig att man skulle fasa ut utsläppen i industrin till dess. Det är ett utbrett antagande har jag förstått, och du säger att det är accepterat. Jag undrar, tror ni att det så att säga kommer att gå orubbat genom den här processen?
Ja, jag har väldigt svårt att se. På något sätt så har ju EU har ju ett långsiktigt mål. Det är ju netto noll till 2050. Det är ju så EUs mål ser ut. Och sen har man ett mål till 2030. Det finns inget mål till 2040 än. Det kommer ju naturligtvis komma att diskuteras. Så att här är det ju egentligen så att man har satt utsläppshandelsbubblan utifrån att vi ska nå 2030-målet. Sen om det är så att man bara kan dra den linjen ända till 2040, det är väl egentligen inte någon som har sagt. Utan det vi gör nu det är att vi anpassar ETS för 2030-målet. Alltså det är, rimligtvis så är det ju helt oacceptabelt att det skulle vara förbjudet att släppa ut för vissa delar av samhället tidigare än vad det är för hela samhället. Och det är ju ingen som har sagt att det kommer att vara förbjudet att släppa ut ens 2050. Det ska vara netto noll. Och så ska man på något sätt netta ut där. Det är ju likadant i det svenska 2045-målet. Så att det här måste man ju naturligtvis diskutera när man börjar titta på nästa handelsperiod. Hur ska man dra den linjen då? I alla fall i min värld är det så. i slutändan så kommer det ju vara så att ETS kommer att ha så pass lite utsläppsrätter i sig att det priset kommer att antingen gå ner mot noll eller gå upp mot oändligheten, och då blir ju inte systemet riktigt relevant. Men jag tror att det här att bara dra linjen ner till 0-2040 känns ju väldigt spekulativt.
Nej, men ja, det är ju som Helene säger, det är ju inte säkert att det blir 0-2040, men det kan bli 0-2040 i tilldelningen. Och hur ska man då klara det? För det kommer fortfarande finnas källor som har utsläpp av växthusgaser 2040. Så att den rimliga lösningen är att man så småningom tillåter kompletterande åtgärder i handelssystemet. Alltså att man får importera någon typ av krediter från negativa utsläpp någon annanstans ifrån. Och att de används då för att kvittera de återstående utsläppen som finns i handelssystemet. Ja, det är vad jag tror kommer hända. Men den diskussionen har inte satt igång idag. Det är tvärtom, kommissionen har gjort klart för att vi kommer inte tillåta krediter i EU-ETS i nuvarande period. Så att det där är något som troligen sker efter 2030.
Får jag säga, alltså, formellt har inte den här utsläppshandelslagstiftningen någon bortre gräns. Det har ESR-lagstiftningen, gäller uttryckligen fram till 2030, men i ETS finns det ingen tidsgräns, utan den gäller tills vidare. Och när jag satt in de här siffrorna i min räknesnurra så fick jag fram det här, och så tyckte jag det var saftigt, men jag kollar, det finns en enighet om att så här är lagförslaget konstruerat, som jag återger i min bild. Det är verkligen vad man föreslår. Sen är det så att redan nuvarande lagstiftning tillåter ju att man använder CCS, det vill säga om cementfabrikerna ser att det inte finns några utsläppsrätter, då måste de fixa det här med CCS fram tills dess, och då är det inga utsläpp, och då behöver de inga utsläppsrätter. Så att kan man lösa detta så funkar det. Och sen finns det också en diskussion om bio-CCS då, alltså, som skulle kunna... Idag har man ju inga krediter i systemet så att säga, utan allting är bara utsläppsrätter. Men om man börjar, som här i Värtan, man börjar samla in biogen koldioxid och laga det i marken, då skulle man ju i så fall kunna få en kredit som cementfabriken skulle kunna köpa, och så löser man det på det viset. Då kan man klara den här branta kurvan. Men alltså, jag har lite svårt att föreställa mig den situationen när man säger fram emot 27-28 säger att ja, det har väl ljusnat nu lite på klimatfronten, så vi kan väl öka den här utgivningen av utsläppsrätter. Ja, kanske. Men jag tvivlar. Men det kommer att bli svettigt. Det är uppenbart. Men att inte göra det blir ju kanske inte mindre svettigt, fast för andra.
Ja, nej, jag tänkte bara säga det som vi var inne på här. Det här är ju en förhandling nu som ska till, och jag tror att det är oerhört viktigt att Sveriges regering som ska driva den förhandlingen i EU förstår konsekvenserna av de här förslagen. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att man tar med industrin, andra otroligt kunniga personer som kan analysera konsekvenserna av de här olika förslagen och på så sätt stärka Sveriges position i de här förhandlingarna. Så att återigen, en referensgrupp eller någonting i RK tror jag är en väldigt bra första steg för att vi ska förstå de här effekterna ännu bättre.
Jag tycker också att det är lite spännande att det som har hänt nu när vi får in Sverige, att vi har ju självpåtaget 2045-mål då egentligen utsläppen ska vara noll från den här industrin. Och tidigare så hade vi problemet att vi har ett ETS som då skulle släppa ut efter att vi inte får släppa ut i Sverige, och så skulle vi få lite bekymmer hur vi skulle lösa det här. Nu ser det ju ut som om EU har gått om oss och ska... Den sista utsläppsrätten kommer 2040, men vi vet ju, du får ju fortfarande släppa ut om du har sparat, och det får man väl se hur folk agerar på. Men jag tycker att det påverkar ganska mycket hur vi ser på det svenska målet. Det finns andra anledningar till att se på det som vi brukar prata om, och netto noll och sånt där. Men jag tycker det är spännande ur svensk perspektiv att EU har nu lite gått om.
För att ta upp en annan sak som Helene lite berörde, nämligen att om vi tittar på de här kurvorna fram emot 2034 eller 2035, då börjar det här hela systemet, handelssystemet, att bli så litet att jag undrar om det längre fungerar som en marknad. Och det där kan borde man ägna sig lite mer åt, lika väl som jag tänker på det här, den här drivmedelsdistributionen som kommer att braka samman någonstans på vägen. Det borde man också nog börja fundera på nu. Jag har lite svårt att föreställa mig helt enkelt att vi har ett ETS ända fram till vi når noll. För jag tror inte det kan fungera de där sista åren. Även om det i övrigt är liksom riktigt. Det kan bli sådana här, man kallar dem cornering och sådana här saker. Någon köper upp en massa utsläppsrätt och sätter kniven i ryggen på de som ska släppa ut efteråt. Så där det kan bli väldigt konstigt.
Jag tror den kommentaren faktiskt var avsluta det här seminariet, att det kan bli väldigt konstigt. Ja. Det har vi väl lärt oss med de här presentationerna. Jag vill rikta ett varmt tack till alla presentatörer. Jag har med säkerhet blivit klokare. Jag har också lärt mig att det är mycket jag fortfarande inte förstår. Så tack så hjärtligt mycket för alla presentationer. Och tack så mycket ni som har deltagit hemifrån också, eller på kontorerna via internet. Och tack alla ni som kom i publiken här. Då tycker jag vi ger en applåd till alla presentatörer.